Det här är P1, Sveriges Radio.
Journalistiskt kärnvapen när Kalla fakta granskar SD med Wallraff.
Man känner ju hela tiden att det liksom är oetiskt. Man kommer ändå människor nära.
Dansar DN efter myndigheternas pipa när tystnadsavtal var villkor för insyn.
Vi tyckte ju att det var intressant att få den här inblicken och att priset som vi betalade för detta egentligen var försumbart.
Och som klåfingriga korrespondenter på Air Force One.
If the American people who already don't much care for us think we're a bunch of kleptomaniacs, how are they going to trust us on anything?
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. Att under falskt uppsåt och ibland påhittad identitet ge sig in i en miljö eller en grupp med syfte att avslöja något, ja, att göra en så kallad Wallraff, det är ju en kontroversiell journalistisk metod, kanske den mest kontroversiella av dem alla, och den bör användas restriktivt. Och just Wallraff-metoden har hamnat i fokus i veckan efter att Kalla faktas senaste reportage publicerats. I den granskar de Sverigedemokraternas kommunikationsavdelnings påstådda trollfabrik. Än så länge är bara halva granskningen publicerad, så vad avslöjandet egentligen visar inte helt klart än. Men vad som däremot är klart är vilken metod som TV4s Kalla fakta har valt att använda. Jag har i veckan träffat Daniel Andersson, reporten som blev anställd av Sverigedemokraterna och tog sig in på insidan, utrustad med dold kamera och iförd backslick och billig kostym.
Det första jag gjorde var faktiskt att gå på en årsgask med Konservativa förbundet. Dessutom då så höll jag på och researchade kring vad är konservatism, vad är sverigedemokratisk konservatism.
Daniel Andersson började sin praktik i januari 2023 på TV4s Kalla fakta. Precis då ville reporten Emil Hellerud inleda en granskning av Sverigedemokraternas påstådda trollfabriker. Alltså undersöka om det pågår systematisk organiserad desinformationsspridning via sociala medier. Så en dag drog Emil Hellerud in Daniel Andersson i ett rum på TV4 och frågade:
Vad skulle du säga om jag bad dig gå med i Sverigedemokraterna? Typ.
Vad tänkte du när du fick den frågan?
Det kändes ju konstigt såklart, och också som praktikant, att på något sätt börja Wallraff ganska tidigt. Men då var ju tanken mest att bara att jag skulle försöka luska lite från insidan och prata lite mer informellt. Så jag tackade bara ja, egentligen utan att tänka efter så mycket. Men sen växte ju den här snöbollen allt eftersom.
Daniel Andersson började då läsa på och bytte klädstil för att smälta in.
Så mycket av förarbetet var bara att köpa billiga kostymer och försöka hitta ett sätt att passa in.
Vad hade ni för mål här på redaktionen med det här jobbet som du skulle göra?
Att ta reda på så mycket som möjligt om trollfabriken som Emil hade uppgifter om skulle finnas kvar på kommunikationsavdelningen. Men sen så, och i oktober då när jag hade hängt i de här kretsarna i ett halvårs tid, då landade vi i att om vi vill ta reda på det här så måste vi nog ta oss in på kommunikationsavdelningen. Och vill vi ta oss in på kommunikationsavdelningen så är det nog bara jag som kan göra det nu.
Vad tror du om det här?
Om det där ser snyggt ut. Jag kan inte se att det sitter en kamera där i alla fall.
I det första avsnittet får tittarna se hur Daniel Andersson först börjar jobba som nyhetsreporter på mediekanalen Riks. Den var tidigare en del av Sverigedemokraterna, men är numera fristående. Det påstår de själva i alla fall. Men i programmet framgår det att det finns tydliga band mellan de två verksamheterna.
Vi tror att Sverigedemokraterna har en trollfabrik. Jag har lyckats få jobb på insidan. Och med dold kamera ska vi försöka avslöja vad de håller på med.
Daniel Andersson filmar med en kamera gömd i en väska och har en telefon som kan spela in utan att det syns på skärmen. Genom den utrustningen snappar han upp samtal, bland annat mellan riksägare Jakob Hagnell och Joakim Wallerstein, kommunikationschef på Sverigedemokraterna.
Klockan 13 kommer Expressen hit med politikreporter och kameraman. Det behöver vara jättenedstängt, dörren ner till ner behöver vara jättestängt. Jag kommer slussa igenom dem till studion och sen kommer de att sitta i green room.
Absolut ingen nästa personal här och superstängt därtill. De ska inte ana att finns någon.
Det är Dick Eriksson då.
Jag tänker att på en arbetsplats så får man ju kollegor och man sitter kanske och pratar i någon lunchmatsal. Det kanske blir någon AV, man berättar lite om sitt privatliv och ja, man hittar liksom en gemenskap i det där. Hur kändes det att vara där i syfte att valraffa?
Ja, väldigt speciellt. Väldigt konstigt. Och på något sätt, man känner ju hela tiden att det liksom är oetiskt. Man kommer ändå människor nära. Det var ju väldigt konstigt och det är framför allt konstigt så här i efterhand att veta att de helt enkelt känner sig svikna.
Ja, valraffmetoden är ju en metod som ska användas med stor försiktighet och varsamhet. Vad var det som gjorde att du ville göra det?
Ja, egentligen det enkla svaret är nog att jag inte ville göra det. För jag stod med ett jobberbjudande från P4 Sörmland och det här är ganska mycket mer annorlunda jobberbjudandet då, att söka jobb på Riks och fortsätta med projektet och verkligen skala upp det. Så det som övervägde var väl helt enkelt att jag tyckte att det var allvarligt nog. De uppgifterna som Emil hade och som jag hade hört surras om på insidan var tillräckligt allvarliga för att jag skulle känna att okej, då kör vi.
Sverigedemokraternas kommunikationschef Joakim Wallerstein har inte återkommit på min intervju för frågan. Men han säger i Kalla faktas program att det inte alls finns några trollfabriker.
Nej, jag håller ju inte med om att den verksamhet partiet har. Vi jobbar med jättemycket influencers och vi har egna sidor också som vi fyller information med. Och jag håller ju inte med på att det är en trollfabrik.
När så det första avsnittet släpptes i tisdags så lät sig inte reaktionerna vänta. På Riks, YouTube-kanalen där Daniel Andersson arbetat under flera månaders tid, så lät det så här.
Man tror ju att syftet med Kalla faktas granskning är liksom att värna det demokratiska samtalet och så vidare. Syftet med det här, det är Emil Helleruds sätt att bara ge igen.
Du tror att det är gjort i affekt?
100%, han säger det i början också. Så, det var troll som gick till attack mot mig. Bla, bla, bla.
Vad skulle du säga, vad var svårast med allt det här?
Det svåraste var väl att spela en roll. Att agera på ett genomtänkt sätt i alla situationer. Det är man egentligen inte så van vid att göra som vanlig människa. Och sen var det mest energikrävande kanske just det här dubbeljobbet, att både göra en heltidstjänst och samtidigt lyssna efter vad ska man dokumentera, gå igenom vad har vi för material.
Ja, du har ju blivit avlönad av både Riks och även av Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning. Hur ser du på det nu?
Jag tycker ju att jag gjorde ett heltidsjobb för dem, gjorde det under ganska lång tid och jag har gjort ganska mycket. Riks producerade väldigt mycket material under tiden jag var där. Jag var då den enda som hade ett presslägg, så jag var den enda som kunde gå på pressträffar. De fick ändå mycket utbyte mot att jag var där. Det är en sån sak som jag kan tycka känns konstig att jag har gjort det. Som att jag som journalist har gjort kampanjmaterial för ett parti. Så egentligen är frågeställningen den omvända, skulle jag säga. Det är inte att jag har varit inne och försökt sabotera deras valkampanj, utan tvärtom har jag varit inne och hjälpt dem. Och det är väl liksom motivet till varför det faktiskt jag borde få betalt för det, och det har jag fått.
Hur känns allting nu då?
Det är många olika känslor, tror jag. Det är skönt att det är ute. Att få till slut bara släppa projektet och inte. Det är samtidigt jobbigt att det är ute, för folk vet nu att både att jag har förrått dem, de jag har jobbat med, och att, ja, att jag har varit inne i ett politiskt parti inför ett val. Många tycker att det är omoraliskt, och det är ytterst jag som får stå till svars för det. Men framförallt så är det väl skönt att vara ute från själva rollspelandet.
Vi har sökt Sverigedemokraternas kommunikationschef Joakim Wallerstein, som inte har återkommit till oss. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några korta medienyheter från veckan som gått.
Vänsterpartiet hindrade SVT från att sända EU-debatt. Det skriver Aftonbladet i veckan. Debatten som hölls på Kulturhuset i Stockholm var tänkt att sändas i SVT, men då det var arrangören som gjort inspelningen så krävdes alla medverkandes godkännande för att släppa inspelningen till SVT. Men då turen kom till Vänsterpartiet sa de nej. Under debatten hade V:s fjärde namn på listan till EU-valet, Marta Aguirre, föreslagit att fredsförhandlingar borde inledas med Ryssland för att få ett stopp på kriget i Ukraina. En hållning Vänsterpartiet inte ställer sig bakom. Efter Aftonbladets frågor ändrade sig dock partiet i veckan och släppte debatten till SVT. I söndags förbjöds TV-kanalen Al Jazeera av Israel. Redan för en månad sedan röstade israeliska parlamentet Knesset igenom en lag som möjliggjorde förbudet. Beslutet innebär att husrannsakan genomförts på TV-kanalens kontor i Jerusalem och i Gaza, som nu också stängs. Och att korrespondenternas visum dras in. Israel menar att kanalen skadar den nationella säkerheten. Al Jazeera i sin tur säger att de överväger att vidta rättsliga åtgärder och kallar anklagelsen om att de skulle utgöra ett säkerhetshot för en farlig och löjlig lögn. Svenskar med utländsk bakgrund som bor i socialt utsatta områden har lågt förtroende för svenska mediers nyhetsrapportering om kriget i Gaza. Det här visar en enkät som Järvaveckan Research beställt. I undersökningen säger 48% av den gruppen att de har liten tillit till svenska mediers Gaza-bevakning, medan bara 26% av resten av svenska befolkningen uppger samma sak. Totalt har enkätundersökningen intervjuat drygt 4300 personer.
De allra flesta journalisterna vill ju komma åt de där unika, svåråtkomliga historierna. Skuggberättelserna som tar tid att hitta och som kräver riktigt bra källor för att komma nära. Hur ska man då som journalist resonera om det dyker upp potentiellt viktiga uppgifter, men där vägen till dem går via ett sekretessförbehåll? Är det försvarbart att som reporter gå med på restriktioner dikterade av en myndighet? Reporter Alexandra Sannemalm har tittat närmare på ett reportage som Dagens Nyheter publicerade förra helgen.
Det står att tystnadsplikt gäller uppgift om enskilds personliga förhållanden. Uppgifterna i PM:et får inte användas så att enskild kan identifieras, inte heller genom efterforskning.
Dagens Nyheters chefredaktör och ansvarig utgivare Peter Wolodarski läser ett sekretessförbehåll som tidningen skrev på förra året.
Innehållet i PM får återges i egna ord vid publicering. Det är precis det vi pratade om här.
Det är ett förbehåll från Ekobrottsmyndigheten som handlar om att Dagens Nyheter får ta del av ett visst material från dem.
Materialet ska förstöras och raderas senast den 14 december.
Förstöras också?
Ja, eller när vi är klara med det så ska vi inte liksom ha kvar det i vår besittning.
För en vecka sedan publicerade Dagens Nyheter ett långt reportage. Bröllopsbestyr i det svenska skuggsamhället. Det är en spännande läsning om stulna identiteter och skenäktenskap. Utländska underrättelsetjänster har noterat att Sverige verkar vara ett populärt land för en svart äktenskapsmarknad. I reportaget har reporten följt tre arrangerade äktenskap. Och det är för den här texten som tidningen har skrivit på ett sekretessavtal med myndigheten.
I grunden handlar det om att vi får en inblick i polisens arbete kring ett antal individer som är inblandade i vad polisen ser som ett stort bedrägeri med skenäktenskap och annat. Och vi förpliktar oss att inte röja identiteterna kring de här personerna. Men vi får berätta om det vi ser och vi får använda uppgifterna men inte röja identiteten.
Och hur resonerar ni inför ett sånt här beslut att skriva på ett sekretessavtal?
Det är ingen lätt sak ska jag säga och ganska ovanligt att vi gör det. Jag ska säga att huvudregeln är att vi skriver inte under avtal om sekretess överhuvudtaget. Men det finns alltid undantag. Och här så var det en diskussion som vi hade om där vi bedömde inför när den här frågan kom upp. Vi kan få den här inblicken i arbetet. Egentligen en unik inblick i arbetet. Om man säger så att allmänintresset kring individerna var lågt så var allmänintresset kring brottsligheten som sådan stort. Så vi tyckte ju att det var intressant att få den här inblicken. Och att priset som vi betalade för detta egentligen var försumbart.
Vad hade hänt om ni hade hittat dynamit i det här materialet? Någonting som ni kände att ni skulle behövt rapportera?
Alltså vi har ju kunnat rapportera precis som alla förhållanden. Och reportaget är ju väldigt detaljerat utan det handlade just om namnen på de här personerna. Som var en del av skenäktenskapet och då, de som arrangerar de här skenäktenskapen och tjänar pengar på dem.
Men hypotetiskt, om det hade dykt upp ett namn där som hade varit av intresse att kolla vidare på att det hade funnits en historia där, hur hade ni agerat då?
Ja, nej men det är ju den typen av avväganden som man får göra och risken att någonting sånt dyker upp. Nu bedömde vi att sannolikheten var väldigt låg att det skulle hända. Och det kan vi säga att det hände inte heller när vi sen fick titta på materialet.
Det är inget nytt fenomen att journalister och redaktioner skriver på såna här förbehåll. Det händer då och då. Men det kommer med vissa risker.
Jag brukar få frågor kring sådana här sekretessförbehåll som det egentligen är ett antal gånger om året.
Per Hultengård är jurist på Tidningsutgivarna.
Och då undrar man mest liksom, vad innebär det här? Vad blir jag bunden av om jag låter mig omfattas av det här?
För några år sedan skrev han en text på Tidningsutgivarnas hemsida som handlar om att man ska se upp för sekretessavtal.
Ja, risken är att man blir ju ganska bakbunden kan man säga. Som journalist så vill man ju sprida uppgifterna, berätta, publicera. De frågor jag brukar få, de handlar ju dels om det här med hur kan vi använda de här uppgifterna. Antingen att man redan har fått ett sånt här beslut om sekretessförbehåll och så sitter man där och tänker, jaha, hur ska vi göra nu då? Och sen kan det ju vara så att man kanske har de här uppgifterna från annat håll. Man kan ha en källa som har berättat om samma saker och då vill man få det bekräftat kanske. Och så får man ut de här uppgifterna med sekretessförbehållet. Och då kan man ju hamna i en knepig situation för att om man då berättar om de här uppgifterna man inte fick berätta om. Och så säger man, nej men det var från min hemliga källa som jag fick det här. Då kan det ju göras gällande att nej, det är det inte alls. Det är de här uppgifterna som du har fått med sekretessförbehållet. Och det är svårt för dig att bevisa, för källan är kanske ofta anonym. Och du kan inte röja källans identitet.
Ja, det verkar rätt trixigt. Å ena sidan är det ju en möjlighet för journalister att få ta del av ett material som man aldrig annars hade fått ta del av. Å andra sidan riskerar man att hamna i knät på de myndigheter som man också faktiskt ska granska.
Ja, så är det. Samtidigt som ingenting i detta förbehåll hindrar oss att skildra det på det sättet som vi ville. Utan förbehållet gällde just namnen.
Peter Wolodarski, chefredaktör och ansvarig utgivare på Dagens Nyheter, tror dock att det förekommer en hel del mer vardagliga, muntliga överenskommelser mellan reportrar och olika typer av intervjupersoner, uppgiftslämnare och källor. Och att det här är någonting man borde diskutera mer.
Det tror jag inte bara gäller DN utan det här gäller på alla redaktioner. Och där ibland kan vara så att man är lite för generös med liksom att ja, men det här är bakgrund eller det här är det här är off the record på ett sätt som kanske inte är bra. Samtidigt så är det ett dilemma, därför att om man aldrig kan ha den typen av förtroenden så finns det risk att man som journalist inte kommer fram tillräckligt långt i arbetet, och då får allmänheten till slut veta mindre. Så att det är inte lätt alltså.
Men jag tänker, just när man sätter det på papper så kommer det också med ett straffansvar. Man riskerar böter eller fängelse om man då bryter mot tystnadsplikten.
Ja, och det är detta som gör det att det inte är oproblematiskt och att man måste tänka igenom det. Och det här är ju inte ett beslut som en enskild reporter fattar, utan vi diskuterar det innan vi eventuellt skriver under det.
Sist här hörde vi DNs Peter Wolodarski. I jobbet som Vita huset-korrespondent ingår det att ibland resa med president Joe Biden på hans eget plan, Air Force One. Det mest övervakade och säkra flygplanet i hela världen. Men nyligen slog den amerikanska militären larm. Prylar och lösa attiraljer försvinner nämligen mystiskt från planet. Och pinsamt nog för medierna så var det just Vita huset-korrespondenterna som pekades ut som skyldiga. Det är allt ifrån whiskyglas, bestick, kuddöverdrag, filtar och porslinstallrikar med presidentens emblem på som knyckts. Men nu har flygpersonalen fått nog och kräver att journalisterna ska ge tillbaka stöldgodset. Katarina Andersson är reporter.
It is such an awesome experience. It's so amazing to be given the honor of being on the plane of the President of the United States.
Linda Kenyon jobbar för CBS News Radio och är en av de 13 journalister som har förmånen att få resa med president Biden på hans eget flygplan.
First of all, it's an amazing thing to see this, the sheer immensity of that plane up front, and to walk right into it. And then every time I go there, I get the seat with my name on it that says, "Welcome, Ms. Kenyon."
Pressfolket sitter i en egen avdelning längst bak i planet.
The press cabin, which is, by the way, wonderfully located right near the galley where all the food comes, so it's a very enjoyable experience.
Kanske är det just den här entusiasmen över att få vara på planet som gör det svårt för journalisterna. Att plocka med sig en liten grej som minne från flighten gör väl inget. Ingen behöver veta. Men den där morgonen när Politico dundrade på och avslöjade att Air Force One-personalen tröttnat på stölderna, då tog chattret bland korrespondenterna i Vita huset fart.
Oh yeah, we discussed it. Everybody was pointing fingers at everybody else. You must have taken something. No, you must have taken something. No, you must have taken. Nobody wants to really admit to it, but it was kind of an open secret, to be honest.
Enligt rapporten hade en journalist till och med stulit med sig en hel uppsättning tallrikar med presidentens emblem. Det borde vara både tungt och svårt att smuggla med sig, men korrespondenten hade löst det genom att ta en tallrik i taget, resa för resa. Och till slut så kunde han stolt servera ett större middagssällskap hemma på guldkantade Air Force One-tallrikar.
And you've got to wonder how people got away with that.
Så hur får man då en rad politiska reportrar att erkänna för en av Washingtons mest lästa och välrenommerade politiska sajter att man stjäl från presidentens plan?
The night before, or maybe two nights before this piece ran, I was at a book party. There were a lot of White House reporters who were there.
Det här är Politicos reporter Eli Stolox som står bakom avslöjandet. På ett bokmingel, det var en Vita huset-korrespondent som firade sitt boksläpp, så ställde han försiktigt frågor till kollegorna.
And maybe it was a more maybe people were more at ease, you know, there was a bar in the corner when I was talking about this, you know, it sort of like everybody had a story.
Det var inte svårt att få Vita huset-korrespondenterna att öppna munnen och snacka, säger Eli Stolox. Mot eftergiften då att deras namn inte publicerades i artikeln. I det här läget hade ett mejl gått ut till Vita huset-korrespondenterna och det löd ungefär så här. Om du har misstag råkat få med dig något från Air Force One så kan du lämna tillbaka det och var anonym. Ryktet gick att någon med dåligt samvete hade nappat på erbjudandet.
I mentioned it to one person. I said, "Oh yeah, it sounds like there's a crackdown." And they said, "Oh yeah, it was me."
Den här Vita huset-korrespondenten hade snott med sig ett örngott från Air Force One. Det lämnades tillbaka i en park utanför Vita huset. Presidentens folk hade skickat ut en junior underhuggare. En vink, en nickning, ett örngott som bytte händer och sen var det klart. Synden var utraderad.
It was almost like Bob Woodward and Deep Throat in the parking garage, you know, in Watergate. A quick exchange of this contraband and the White House staffer went back in the gates and that was that.
Ett örngott har alltså återförts till Air Force One. Men det finns inga uppgifter om att en uppsättning tallrikar, filtar och whiskyglas har lämnats tillbaka. So, Linda, did you ever grab something from Air Force One, like a souvenir?
Yeah, I did. Guilty. But the stuff that I grabbed, we were allowed to take. Tiny boxes of M&M's.
Det finns alltså souvenirer som delas ut till journalisterna på Air Force One. Godis i förpackningar med presidentens emblem och signatur.
In fact, the flight attendants will often come out and she'll say, "This is the moment you've all been waiting for." And she or he will walk around from one seat to the next with the little boxes of M&M's and we can take two boxes each and we're allowed to carry those off the plane.
Men nu verkar det som att dagarna för gratis gåvor i form av godis till journalisterna är räknade. Personalen på presidentplanet vill sätta pressfolket på plats, säger Eli Stolocks, som har grävt vidare i historien.
Well, someone had told me that on a recent flight they had asked for M&M's for their child's birthday party to use as, like, you know, giveaways, party favors, whatever, and the Air Force people said no. We're done giving you M&M's. You know, there was, like, you know, a verbal expression of, no, you don't get any M&M's. We're done with this. You know, we're tired of stuff disappearing off the plane.
Politikos story är såklart pinsam för korrespondentkåren. Men frågan är om det inte döljer sig en större nyhet här. För hur kan saker försvinna från ett hårdbevakat och säkerhetsklassat flygplan i åratal utan att någon reagerar? Och vem har ansvar för det? Här är Vita husets presstalesperson Robin Patterson.
Hello.
I just wanted to check in and see if you could give us a comment on this Air Force One story.
Yeah, I don't think I'm able to give you a comment.
Okay.
Nej, någon intervju med Vita huset blev det inte. Bara en skriftlig kommentar som lyder: vi ser journalister som en integrerad del av en blomstrande demokrati och vi kommer fortsätta arbeta med reportrarna som täcker Vita huset på daglig basis. Politico-historien kommer få konsekvenser, tror Linda Kenyon. Idag säger 4 av 10 amerikaner att de inte har något förtroende alls för traditionell media. Och det här har inte direkt stärkt den redan trasiga relationen, säger hon.
Well, it's not helpful, to put it bluntly. I mean, if the American people who already don't much care for us think we're a bunch of kleptomaniacs, how are they going to trust us on anything? So, yeah, quite damaging.
Linda Kenyon från CBS News kommer att fortsätta flyga med Air Force One. Och hon ser fram emot det, säger hon.
I am. I don't know when it's going to be, but... Can I bring you anything?
I would love that.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Erik Petersson. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Följ medierna i Sveriges Radio Play-appen för att aldrig missa ett nytt avsnitt från oss. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.